en av de viktigaste delarna för att vi ska accelerera den här gröna transformationen och verkligen utnyttja all ny fin teknik och koppla ihop den på ett bra sätt. Så det är ju verkligen att politikerna drar åt samma håll.
Du lyssnar på Heja Framtiden, podcast om framtidsfrågor. Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm och jag heter Christian von Essen. Nu med mig Ulrika Tornérefelt. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Jag fick nästan med Tornérefelt.
Helt rätt.
Driver ett bolag som heter Stella Futura. VD och grundare.
Det stämmer.
Ja, bra. Och ska väl egentligen revolutionera energilager och batterimarknaden i Sverige och världen.
Ja, det tycker jag var mycket bra sammanfattat. Och världen.
Ja, precis. Och sen världen. Men berätta lite hur du kom fram till att jobba med energilager och batterier.
Mm. Jag har i hela min yrkesverksamma karriär varit helt målinriktad på hållbarhet. Och har jobbat i flera olika branscher. Förpackningsbranschen som verkligen har att ta tag i och jobba med hållbarhet. Och där jobbade jag mycket med att försöka få bort aluminiumfolie i förpackningar. Detta var på tidigt 2000-tal, för då ville man ersätta det med plast, för det ansågs väldigt hållbart på den tiden. Sen jobbade jag också med den här Carlsberg PET-flaskan som finns i Carlsberg Hof.
Ja, just det.
På Carlsberg uppenbarligen, för att då ansåg man att man ville gå ifrån returflaskesystemet och glas och jobba med plast. Så tiden har ju förändrats lite, men det var liksom hållbarhet fokus i alla fall.
Men det var väl pant på den flaskan?
Det är pant på den, ja. Absolut. Sen jobbade jag också med olika projekt där vi försökte sanera förorenad jordar från arsenik som var förorenad i Norrland på grund av att man impregnerade gammalt trä, eller man impregnerade trä med arsenik bland annat. Och sen 2009 hamnade jag i energilagringsbranschen. Så att röda tråden har alltid varit hållbarhet och miljötänk, mer eller mindre rätt fokuserat. Men i ungefär 13 år har jag jobbat med energilagring och haft ledarroller inom mycket R&D-verksamhet. Men sen blev jag lite frustrerad över att jobba inom forskning och utveckling hela tiden, för att vi har ju, det är ju en kamp mot klockan det här, att ställa om till hållbara system, inte bara inom energi. Så att då bestämde jag mig 2016 att börja snickra på en affärsplan kring att kanske gå bort lite från R&D, cleantech, och istället börja bygga en verksamhet där man identifierar och scrutinize marknaden på de tekniker som faktiskt finns idag och är validerade och verifierade. Och ser hur man kan ta dem till marknaden så snabbt som möjligt. För vi har inte tid att uppfinna oss ur den här klimatkrisen. Och hela resan började faktiskt i Afrika. För den första idén var, liksom, var är det rimligt att börja eller accelerera grön elektrifiering och hållbarhet? Ja, det kan ju vara på ett ställe där man kanske inte har den här jättecentraliserade energiproduktionsprofilen och där man redan har väldigt fungerande elnät, mer eller mindre, utan kanske där man ska börja bygga energiinfrastruktur och där det finns tillgång till naturkrafter som genererar el på ett hållbart sätt. Och där det finns ett stort behov av att bygga livskraftiga samhällen. Och då är ju Afrika, tänker man lite naivt, det är en stor kontinent, många länder. Men det blev där som jag började fokusera. Och sen hade jag turen att träffa två väldigt bra personer från just Ghana. Så där började den resan på grund av det.
Mm-hmm. Var det Stella Futura redan då?
Det hette Stella Futura. Mm. Så hela ursprungsbolaget Stella Futura handlade om att hållbart elektrifiera verksamheter i Afrika, råkade bli Ghana. Och efterhand så insåg vi då, tre som började jobba med den här affärsplanen och så, att hälsovård är det inte så många som ger sig på, för det är ganska svårt tekniskt att förse dem med en tillförlitlig lösning, för de har ganska olika typer av behov.
Tänk energimässigt.
Ja, precis. Mm. Och dessutom så måste det ju vara, det är en väldigt känslig verksamhet, så att det måste verkligen vara system som funkar. Och inte minst den typen av verksamheter kan ofta ha en svagare ekonomisk ställning. Och då behöver man jobba väldigt mycket med hur man finansierar grön omställning för hälsovård. Så det tyckte vi att det var väl en rimlig uppgift att ta sig an. Nu för tiden heter det bolaget Infrafutura, för det har blivit ett eget bolag. Stella Futura växte vidare in i Sverige, där vi då helt fokuserar på batterisystem. Så i Afrika kör vi sol med vad man kallar power purchase agreements, och i Sverige så jobbar vi med, och i Norden så småningom jobbar vi med, energilager, batterier med battery as a service, alltså vi har utvecklat det till ett tjänsterbjudande.
Just det. Mm. Ja, och ni jobbar här bara mot industri och vad kan det mer vara?
Det kan vara
tillverkningsprocess, alltså ja, tillverkningsindustri och sånt.
Precis, vi jobbar bakom mätaren brukar vi säga, och det är ju egentligen all industri och all affärsverksamhet. Det kan vara fastigheter.
Ja, det kan vara fastigheter, ja, och bostadsrättsföreningar och sånt också.
Ja, och stora lantbruk, inte villa hem.
Nej.
För våra batterisystem är, vi förstår ju oss på hur man gör det, men vi har inte lagt upp vår affärsmodell så, utan vi riktar oss mot mer industri.
Det känns ju som att det här är den, inte sista pusselbiten, men det är i alla fall en viktig pusselbit för att det här ska hända. Att faktiskt kunna förlita sig på förnybar energi utan att det måste vara omedelbar,
precis,
omedelbar produktion och förbrukning av elektriciteten.
Precis.
Så energilager är ju liksom en otroligt viktig komponent.
Mm.
Du sa att det kom ut en artikel idag.
Ja.
När vi pratar nu i alla fall.
Ja, lämpligt. Om man tycker att det här avsnittet är spännande, så kan man ju, och batterilager i allmänhet, så är vi bland annat med en artikel med ny teknik idag. Med ett antal andra av våra peers på marknaden. Frågeställningen i artikeln lyder: är batteripacker det nya paddelhalssyndromet? Det vill säga att nu slängs det upp batteripacker överallt. Det gör det inte, för att det tar lång tid att projektera och så vidare. Men i alla fall det projekteras. Kommer detta bli liksom en överetablering och sådär? Och vi är väl ganska ense i den artikeln om att nej, det kommer det inte bli. För precis som du säger, det här är en viktig pusselbit för att göra de så kallat oplanerade energislagen, sol och vind, mer planerbara.
Mm.
Men batterilager fyller så otroligt mycket olika funktioner i ett energisystem som bidrar till en robusthet och resiliens i energisystemet. Några exempel, det man pratar väldigt mycket om idag är ju att stödtjänster, det känner du, har du hört, man blir lite hemmablind ibland, så att man tycker att alla vet vad det är. Men
ja, man agerar på frekvensmarknaden och liksom för att stabilisera energisystemet.
Precis.
Gentemot Svenska kraftnät som då betalar för den tjänsten.
Precis, ja, precis. Och det man gör är ju att batterierna fungerar som små pacemakers nästan ute i nätet och hjälper till att hålla frekvensen. Nu när vi får in mer vind och sol i vår energimix. Men det är bara en uppgift ett batteri kan ha. Sätter man ett batteri bakom mätaren så kan man kan jobba med energioptimering. Om du har sol installerat, vilket många har, så säger det sig själv att om du överproducerar sol så kan du lagra ner det och använda det. Vi kommer att få högre kostnader för våra effektabonnemang och få 15 minuters avräkning i effektabonnemangen, vilket betyder att om du har väldigt höga korta effektpikar så blir det väldigt dyrt. Då kan du, om du har ett batteri, kapa dem. Och det är liksom ett flertal olika funktionaliteter som batteri kan fylla. Backup-funktion till exempel. Och nödstat och så vidare. Så att, som sagt, vi är ganska ense i den här artikeln i alla fall om att det som snarare kommer att bli en utmaning är viss sourcing, supply chain av råvaror. Och nu är vi också i ett läge där vi kanske inte vill sourca råvaror från alla ställen i världen. Så att då kanske alla vill börja sourca i Europa till exempel. Plus att det krävs ganska mycket teknisk och finansiell kompetens för att bygga det här value propositionet som ändå ett batterisystem ska vara. Och det är ju ont om kompetens som kan det här. Så att jag tror snarare att det är det som kommer att vara utmaningen, inte att vi överetablerar.
Nej, just det. Och ni jobbar med litiumjonbatterier som ni upphandlar då?
Ja.
Ni tillverkar inte?
Nej, det gör vi inte. Utan,
ni sätter ihop systemen så att säga?
Ja,
vi äger systemen.
Äger systemen främst.
Erbjuder
prenumerationstjänst. Precis. Vi har ju valt ut ett antal batterisystemsleverantörer i Europa som vi har bedömt det väldigt bra. I mitt team så har jag ju folk som har jobbat med energilager och batterier i över 10 år. För det var hela idén med att sätta upp ställa för turen när vi kom till Sverige. Att vi ska hitta via mitt nätverk och mina gamla energilagringsvänners nätverk. De som är absolut bäst på det här. Och så ska vi kombinera det med väldigt duktiga affärsutvecklare. Så att vi har både ett djupt teknikkunnande och ett kunnande om hur man bygger value proppen. Så att som sagt, vi har hittat systemleverantörer som vi har goda samarbeten med. Och sen är det vi då som projektutvecklar, för vi kan ju energilandskapet där vi verkar och förstår liksom hur ska man designa batterisystem på olika, beroende på var man placerar dem. Plus som du säger att vi då erbjuder finansiering för batterilagen.
Det känns som att det är en viktig nyckel i er modell. Att just få finansieringen på plats.
Absolut. Och det är ju så här att svensk industri har ju levt i liksom 50 års tid med ett fullständigt pålitligt energisystem. 2 hål i väggen som Vattenfall sa för i världen. Det var liksom, det var det du behövde. Sen hade du billig el liksom. Det är ju inte så nu, utan det har blivit varmans fråga. Och har man då en verksamhet där man inte alls är kunnig inom energi, och varför skulle man vara det eftersom det har alltid funnits elinfra, så blir det också väldigt svårt att börja investera i ganska dyra assets som inte är ens kärnverksamhet. Utan då vill man hellre ha det som en tjänst, tänker vi.
Mm. Ja, precis. Vi pratade om det lite tidigare, att det kan vara svårt att få loss resurser för en sån investering. Mm. Man inte vet, ja, är det här verkligen nödvändigt just nu när vi har lite tajt med kapital som det är? Räntorna är höga och
precis.
Ska vi köpa batterilager nu plötsligt?
Eller hur, vi som är ett sågverk. On top of that då, vad ska vi köpa för batterilager? Vi är ju superduktiga på vår verksamhet, men helt plötsligt ska man då bli djupt kunnig inom en teknologi som man inte har en aning om kanske.
Mm.
Och där tror vi också att battery as a service är bra, för att då är det ju vi som tar den tekniska risken. Det är vi som tar all operationell och underhållsrisk. Och det kan vi göra eftersom vi kan ju den tekniken. Och sen så får ju då våra kunder som har den här prenumerationen får ju liksom åtnjuta de nyttor som de behöver. Och sen delar vi liksom på intäkterna.
Så Stella Futura satsar på Sverige och Norden då, nästa steg?
Ja, så småningom även längre ut. Mm.
Och Infra Futura tickar på i Ghana framförallt?
Ja, vi startade där, men vi har också projekt i Nigeria, Somalia, Kamerun. Och främst inom industri och hälsovårdselektrifiering.
Mm.
Men det är nu för tiden är det 2 helt olika bolag. Jag som grundare tycker att vi gör samma sak. Vadå? Vi tillgängliggör förnyelsebar energi till de som behöver det på ett lönsamt sätt, punkt. Men investerare till exempel kanske tycker att ett batteriintegrationsbolag i Sverige är lite annorlunda än ett elektrifieringsbolag i Afrika.
Mm. Men jag tänker med de så exponentiellt sjunkande kostnaderna för solpaneler till exempel.
Mm.
Det kommer ju förhoppningsvis då ske samma effekt på batterisidan. Om vi får till sourcingen på ett bra sätt.
Mm.
Man kanske tänker sig nya typer av batterier, nya material.
Absolut.
Det måste ju kunna gå att se en framtidsvision där vi har plötsligt extremt mycket grön förnybar energi och pålitliga backup-system. Kanske ihopkopplas, man kan dela med varandra och slipper
microgrids och liknande.
Exakt.
Ja, och det här handlar ju egentligen, frågar du mig så skulle vi bara rulla ut denna fantastiska plan. Men sen är det ju också så att det här är en energibranschen, inte bara i Sverige utan hela Europa, innehåller inbyggda komplexiteter. Dels så är det ju en väldigt gammal konservativ bransch där det finns ett visst oligopol. Alltså vi har ett litet antal stora regionnätsägare. Och det här är ju på många sätt väldigt rimligt, för det är det också som har gjort att vi har kunnat bygga ett robust energisystem från första början. Men helt plötsligt då när vi ska genomgå det här skiftet till ett grönt energisystem så kommer det in massa nya fiffiga aktörer. Jag menar, Stella Futura är ju bara en sådan. Det finns ju massa duktiga mindre bolag som kan göra en stor nytta nu under den här omvandlingen. Men då uppstår det också av naturliga skäl protektionism, är fel ord att säga, men helt plötsligt så måste också de här större bolagen börjar fundera på hur ska vi modifiera vår affärsplan nu och hur ska vi skapa samarbeten med de här nya aktörerna som kommer in. Plus att EU håller då på att uppdatera lagstiftning kring bland annat energilager. Vem får äga energilager? Och Svenska Kraftnät kommer ut med nya direktioner kring hur stödtjänster ska upphandlas och vilka stödtjänster och så. Så att den här enorma förändringen bygger ju också in lite, inte motstånd, men en viss broms.
Eftersom,
ja, man måste liksom hela tiden förhålla sig till vad händer nu och så. Och då tröghet och osäkerhet i lagar och förordningar, då vet vi vad som händer med kapitalet. Då drar de ännu mer i bromsen för att de vill gärna veta hur ser Europas energipolitik ut kommande 15 år?
Mm.
Jag pratade med Thomas Tobé för någon vecka sedan. Vi hade honom som gäst i en podd som vi driver, jag och Per Slingman, och då pratade vi just om det här nu inför Europavalet, att en av de viktigaste delarna för att vi ska accelerera den här gröna transformationen och verkligen utnyttja all ny fin teknik och koppla ihop den på ett bra sätt, så det är ju verkligen att politikerna drar åt samma håll. Och han trodde väl ändå att energi står så högt på agendan i Europa nu, och vi är ju ett ihopbyggt energisystem, så att jag uppfattade i alla fall honom som att alla vill åt samma håll. Så det är båda ju gott.
Jag tycker att man skulle kunna se det som att det är väldigt jobbigt nu. Energikris inom situationstecken, höga elpriser. Men det kan också leda till att det blir väldigt mycket trevligare på andra sidan pucken. Så att
absolut.
Säga.
Alltså, det är ju också så att den här slags kristider manar ju på utveckling. Helt plötsligt när elpriserna gick upp och blev, vi skojade om det för 3 år sedan, snart kanske vi har tyska elpriser i Sverige. Nej, det kan aldrig ske, sa man då. Men så tog det väl bara ett halvår och så satt vi där.
Mm.
Och det är klart att vi har byggt hela vårt samhälle på att ha tillförlitlig fungerande eltillförsel, och när det börjar ruckas och skapa problem för vårt näringsliv, det är klart att då skiftar fokus kraftigt dit. Så att jag tycker du har helt rätt. Det är inte bara av ondo, utan det behöver ske för att vi ska ställa om. För till syvende och sist handlar det ju egentligen om våra barns framtid.
Mm. Ja, och på andra sidan, när vi står där med, hade vi stått där med väldigt, väldigt många paddelhallar, så kanske man har insett att fan, vi behövde ju faktiskt inte så många paddelhallar. Men när vi står där på andra sidan med väldigt mycket förnybar energi och väldigt mycket energilagring, så ja, men det var bra. Då kan vi tillverka saker som därmed blir billigare och grönare. Och
ja.
Allting gynnas av detta.
Precis, och som sagt, batterier, som du också mycket riktigt påpekade, det är ju en lösning. Så att jag sitter ju inte här och frälser bara den teknologin, men nu råkar det vara det som vi fokuserar på. Det fiffiga med batterier, som sagt, är att vi kan ju använda dem till väldigt mycket. Men sen finns ju andra typer av energilager som är fiffigare om man ska lagra energi termiskt eller kemiskt eller rörelseenergimässigt under längre perioder. Vattenkraft egentligen är ju vårt allra finaste energilager.
Mm.
För det kan vi ju ha hur länge som helst och släppa på hur när vi vill. Men där så ser vi ju nu på grund av klimatförändringar att vi råkar ut för de här torråren oftare, och helt plötsligt så blir den fina planerbara energiproduktionen kanske mindre planerbar helt plötsligt.
Ja, just det, för det, vattendepåerna behöver regn för
absolut.
Att växa och vara kraftiga. Mm. Sånt man inte tänker på riktigt. Men
nej.
Så är det.
Mm.
Det är också väderberoende.
Ja, det är ju det till slut. Alltså, alla energislag är ju på något sätt beroende av något. Kärnkraft, där ska du ha bränsle, kol och olja, detsamma. Nu ska vi inte överhuvudtaget nämna kol och olja kanske, men man pratar ju också mycket om fossilfri och förnyelsebar. Det är också en debatt. Fossilfri, där hamnar ju kärnkraft till exempel, men det är ju ingen förnyelsebar energikälla.
Nej.
Det är väl också någonting man debatterar i Europaparlamentet, vad ska man satsa på. Men jag tror väl att så som det ser ut nu, så vi har ju ett ökat elbehov, ett ständigt ökat elbehov, och vi får under inga omständigheter fortsätta med fossila bränslen. Så att vi säger väl på Ställa för tur att så länge energiproduktionen är fossilfri så tycker vi det är fine, för att man behöver också de här stora centraliserade energiproduktionsanläggningarna, likväl som man behöver decentraliserad energiproduktion. Alla behövs, och det är det som är lite vackert också, tycker jag.
Mm. Så du tror på en framtid för kärnkraften också? Kanske till och med en utveckling av små moderära reaktorer och sådana saker?
Ja, alltså min bakgrund är faktiskt, när jag pluggade på universitetet så gick jag kemiteknik, och då fick man, när man gick i tredje året, fick man då välja vad man ville läsa. Och många valde ju läkemedelsteknik, för de skulle ju hitta botemedel till cancer och allt möjligt. Men jag var den enda tjejen och en av fyra som valde fasta tillståndets kemi. För att jag är löjligt intresserad av atomer och molekyler och elektroner. Och det är lite det handlar om i kärnkraft, både fission och fusion. Så att hade jag inte haft pojkvän då som hindrade mig, jag skyller på honom, nej, men liksom, som gjorde att jag ville vara kvar i Lund, så där, då hade jag nog gjort allt jag hade kunnat för att få åka och göra något examensarbete i partikelacceleratorn i CERN i Schweiz.
Exakt.
Liksom. Så att med det sagt så tror jag ju definitivt att det finns enormt mycket spännande att utforska när det gäller kärnkraft. För jag menar, det är ju bara det man håller på med i Ryssland med såna här, vad heter de, RBMK-reaktorerna som vi fick lära oss när vi tittade på Tjernobyl-serien i tv. Det är ju fullständig galenskap.
Mm.
Då ska man ju tala på med kärnkraft. Men det finns ju nog mycket, mycket, mycket fin utvecklingspotential.
Ja, och ett land som Tyskland då kanske gjorde lite knasigt när man la ner kärnkraften och istället förlitade sig på kol.
Ja, man satt ju inte med i de där debattrummen när tyska parlamentet diskuterade det där, eller Bundestag eller vad det heter. Men det hade ju varit intressant att höra på argumentation för och emot, för jag är nog beredd att tycka som du att det kanske var aningen förhastat att göra det. Men visst, de drabbades ju rätt hårt av Tjernobyl. Men det var väl 86, och de tog väl det beslutet långt senare.
Mm.
Nej, jag vet inte. Och deras då, Frankrike och andra sidan, kör ju helt motsatt retorik i frågan. Nej, jag skulle nog hålla med. Det kanske inte var helt listigt att bara stänga ner allt.
Nu kan vi säga någonting om Afrika, från den har varit där en del. Afrika söder om Sahara, som är ett litet problembarn om man ser på extrem fattigdom. Det är i princip enda världsdelen som kommer fortsätta ha en relativt hög andel i extrem fattigdom kommande decennierna, som det ser ut. Det är också den enda världsdelen som faktiskt växer i population, kommer växa kraftigt fortfarande under hela århundradet, medan alla andra kommer att börja sjunka ganska snart. Så det finns ju en ung befolkning, ökat välstånd på många ställen. Vad ser du där? Hur ser den här utvecklingen ut?
Ja, det som är spännande med om vi håller oss till Sub-Saharan Afrika, så är det ju att det är väldigt olika karaktär på de länderna. Vissa är, som du säger, extremfattiga. Liberia, Västafrika, är ju katastrof. Märkte man ju när Ebola kom dit. De hade ju inget sätt att försvara sig mot det. Ghana, där vi började, det är ju mycket mer... Jag skulle väl säga att det är ett mycket mer utvecklat land i förhållande till många grannländer, och de har ju haft relativt långa perioder av fred. De har haft demokrati sedan 92. Och Niger, som ligger väldigt nära, är det ju kaos, politiskt kaos. Så att det är väldigt skiftande karaktär på de länderna. Men precis som du säger, det är en ung befolkning, det är en växande kontinent. Det är en kontinent som har enormt mycket framtidstro, men också en misstro mot, ja, vad ska man säga, den icke-afrikanska världen, eftersom de har ju blivit hårt exploaterade under hela sin moderna tid. Så att jag upplever när jag är där att det finns mycket framtidstro, som sagt. Mycket entreprenöriell anda där vi är. Mm. Faktiskt också en fin jämställdhet i de regioner vi är. Det är väldigt mycket starka kvinnor som syns och hörs. Och jag tror ju att nyckeln till att vända eller skynda på trenden av ett utvecklat Afrika, det ligger mycket i hälsovård. 70% av all mödradödlighet nu sker söder om Sahara i Afrika. Man vet, det finns mycket rapporter på det här, att mödradödlighet är den största indikatorn på ett ojämställt samhälle. För det som händer när unga friska kvinnor dör under sin förlossning är att det är ofta en lilla syster eller den äldsta dottern som får ta hand om hela familjen, missar hela utbildningen. Det är en aspekt. Och det finns så enkla medel, mer eller mindre, att attackera det här. Det handlar ju ofta om att öka kvaliteten på hälsovården, och då är elektrifiering en jätteviktig punkt. För det är så vi har elektrifierat till exempel en intensivvårdsavdelning för småbarn, alltså så att kuvöser och annat funkar och gör rätt mycket uppföljning på det, vad det får för impact. Vi håller nu på att projektleda ett Ghanas absolut största elektrifieringsinitiativ för hälsovård, där vi helt enkelt försöker sänka mödradödlighet, tillse att man kyler vacciner, kyler blodbanker och liknande. Även elektrifiering av skolor. För det som händer många gånger i skolor på landsbygden är att barnen vill utbilda sig, såklart. De vill kunna läsa, de vill skriva, de vill räkna. Pratar man med en nioåring i vilket afrikanskt land som helst, så är det liksom, ja, men jag vill bli marinbiolog eller jag vill bli läkare. Problemet är då att det finns ju inte el på landsbygden heller. Det är ofta flickorna som får hjälpa till att laga all mat. Har de inte el så måste de laga mat över vedeldade spisar, och så tar det 4 timmar, missar de skolan. Det är de som klipper håret på pojkarna, det är de som stryker allas kläder, så de är mer som hembiträden på skolorna. Sen den lilla tiden de har tid att läsa läxor, då har det blivit mörkt. Så då ser de inte. Så att det är, har en fast övertygelse om att om man lyckas bygga samhällen på grön elektrifiering och börja med skola och sjukvård, så kommer man väldigt, väldigt långt.
Och då kan de länderna förhoppningsvis då hoppa över den fossila eran som vi har varit igenom.
Good point.
Man måste inte gå in i medelklass med att bränna väldigt mycket kol och olja.
Nej, visst, man börjar på rätt ställe.
Man kan börja med sol på en gång.
Och det är ju samma diskussion jag har med en hel del av mina vänner från den regionen i Afrika. Att det är ju ofta så att många afrikanska länder får ta över uttjänta lastbilar och bussar och annat när de inte liksom håller måttet i Europa eller elsewhere. Men de ser ju det mer nu som att men vi struntar i hela den här diesel och utan vi kör direkt på elfordon, tycker de då. Och det kräver ju klart också lite infrastruktur, men de har exakt det där mindsetet. Vi behöver inte göra som ni gjorde, vi kan ju göra rätt från början. Liksom.
Lite som man alltid pratar om att man gick direkt från kontanter till mobilbetalningar. Alltså,
ja,
man hoppade över några steg där på vägen.
Bra poäng. Mm.
Ja, superspännande i alla fall ska bli att följa. Och jag tror, jag är övertygad om att det viktigaste vi kan göra är ju att stärka utbildning och vård och hälsa för flickor och kvinnor i Afrika söder om Sahara. Alltså det är ju liksom det är en, absolut viktigaste nyckeln.
Det är en jättenyckel i alla fall, en av dem.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Ja, men det är nog jag tänker lite på hur det var när jag startade det här bolaget. Att vara väldigt nyfiken, lyssna mer än man pratar. Lite kul att jag säger det nu när jag mest suttit och sänt här hos dig, men det var väl meningen. Ja, men jag försöker umgås och diskutera mycket av det här med mina barn till exempel. Och försöka tro att man faktiskt kan göra skillnad. Jag menar hållbarhet och jobba för framtid, en bra framtid, både vad gäller om det så är hållbarhet eller fred eller vad det än är, så att försöka och ha det mindsetet, vara modig och vara nyfiken.
Mm, att vi alla har en möjlighet att påverka och vi alla kan skapa framtid.
Och veta att man har den, känna att man kan göra det.
Har du några bra lästips eller poddtips?
Ja, men då måste jag måste ju skryta lite. Jag nämnde för dig innan, jag hade min svägerska släppte precis sin debutroman som jag sträckläste. Kan ha att göra med att jag känner henne, men den heter De otillräkneliga. Fantastiskt bra skriven om ett skolsystem i förfall. Det är väl mer en spännande skönlitterär bok skulle jag säga. Sen läste jag en annan bok som hette Ekonomi för antropocen. Hör mig att det kanske inte är någon skönlitterär bok, utan det handlar mer om hur man ska, det här med cirkulär ekonomi och hur ska man jobba med tillväxt i den nya världen, antropocen.
Mm.
Oh.
Vem har skrivit den, vet du?
Nej, jag minns inte nu.
Nej.
Nej. Ekonomi för antropocen heter den.
Mm. Vem tycker att jag ska intervjua?
Detta är ju en människa som inte finns längre, så det blir ju jättesvårt för dig. Men det är en människa som jag verkligen skulle vilja höra en livsberättelse ifrån. Queen Elizabeth II som har varit med i hela Europas förändring från 30-talet till nutid. Men det blir svårt för dig, så att jag kan inte klämma ur mig ett jättebra svar där.
Skapa en AI-bot av Queen Elizabeth.
Ja, det är en superbriljant idé. Kolla om det går. Jag tror att fler skulle vilja intervjua den botten faktiskt.
Ja, precis. Valsa runt i alla möjliga poddar. Mm.
Men du, kanske Angela Merkel då? Hur tänkte hon kring energivände?
Ja, just det. Finns det någon ånger så här i backspegeln?
Ja, precis. Hur gick resonemanget?
Mm. Var man redo?
Ja.
Ja, men det är bra. Tack snälla Ulrika Tornérefelt för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så hemskt mycket.
Stellafutura.com.
Mm.
Antar jag. Yeah. Om era tjänster för batterisystem och energilager för framförallt industriell verksamhet men andra fastigheter också. Och Infrafutura, finns det någon hemvist på nätet?
Det ska finnas infrafutura.com inom kort. Vi separerade bolagen för 2 månader sedan så att vi håller på. Men det finns på LinkedIn i Infrafutura.
Mm. Så ser vi fram emot en framtid full av massa grön, pålitlig energi.
Mycket bra slutord tycker jag.
Jag heter Christian von Essen, du lyssnar på Heja Framtiden. Kolla in hejaframtiden.se för all information om tidigare poddgäster. Bokförlaget heter Heja Framtiden Förlag. Nyhetsbrevet finns på Substack och du når mig för föreläsningar, moderatorsgrejer och sponsorskap på mejlen christianvonessen@gmail.com. Stort tack för att du lyssnar på Heja Framtiden.